När jag tänker på vad jag längtar efter så är det svårt att sätta fingret på något speciellt. Men jag inser att jag längtar framåt, till något som ska komma.
Under min tonårstid och de första 10-15 trevande vuxenåren så längtade jag nästan alltid bort. Om jag idag hade kunnat gå tillbaka i tiden och prata med mig själv så hade jag sagt: kom så tar vi ett nakenbad i sjön och njuter av det kalla vattnet mot kroppen innan vi låter den torka på en solvarm klippa. Du älskar det och du kommer inte att ångra en endaste sekund. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Så, välkommen tillbaka Anna.
In i studion.
In i studion, på med teet. Och sen ska vi väl checka in, hör du. Hur är läget med dig?
Det är rätt bra. Jag vaknade i natt med huvudvärk. Och jag har haft en del problem med migrän. Så jag gick upp och tog faktiskt både en Alvedon och en Ipren. Och kunde somna om. Och har inte ont i huvudet, men jag känner mig så här lite centrifugerad.
Mm.
Ja, hur har du det?
Jag har det bra. Jag känner mig ganska så här lugn och tillfreds. Det här är egentligen första riktiga arbetsveckan efter semestern. Nu jobbade jag halvtid förra veckan. Jag trodde jag skulle ha semester då, men det blev inte så. Men jag har inte haft det här havet med ledighet som jag egentligen tycker att jag behöver ha för att orka med intensiva liksom höst, vinter, vår sen. Det var lite annorlunda sommar med liksom, jag var på den här retreaten i 10 dagar, vilket gjorde underverk med mig förstås. Men sen så var jag hemma och jobba halvtid en vecka. Sen var jag i Spanien 10 dagar och sen hemma och jobba halvtid. Alltså egentligen hade jag behövt så här, du vet, som jag hade det förra året. Då var jag ledig 2-3 månader på sommaren helt och hållet. Det hade ju varit skönt. Men förhållandevis utvilad. Och det märker jag eftersom jag kan tänka en hel tanke. Innan nästa bombarderar mig. Att jag liksom fladdret på insidan är borta. Och ja, men jag känner mig rätt nöjd. Och det är positivt.
Det kanske är det som har varit då. För att jag har liksom, den senaste veckan så har jag så här blivit så här bombarderad av limrikar.
Alltså jag tänker, hur blir man att, bombarderad av limrikar?
Jo, man går och så får man så här, eller halva limrikar, typ som dyker upp i huvudet så här. Det var en herre från Flen som ständigt var lite för sen. Som bara så här, du vet, jag brukar kalla det att min kreativitet liksom bombarderar mig. Och jag tänker att det är något så här tecken på att jag är utvilad. Inte det lite så här intressant? Jag kan få så här, du vet, så här låtar och musikslingor och sånt där i huvudet också. Och det kan jag tycka är lite bra. Det kan jag göra något med. Men vad ska jag med limrikar till?
Du får samla dem på hög.
Ja.
Ut en liten limriksamling.
Fast jag får bara så halva limrikar.
Ja,
och
okay.
Inte hela.
Nej, men det är för att jag ska skriva resten förstås.
Så är det säkert. Ja, då vet men jag hur du ska göra häst.
Jag skriver genast in det i kalendern. Nej, men jag brukar ju kalla det där när min man och jag sitter så här och snackar och så. Och så kan jag höra hur han svävar iväg på någon tanke som man bara så här. Den där skulle han inte ha fått om han inte hade haft sin semesterhjärna. Det där är sådana semestertankar. Mm. Där man kan snöa in på helt oviktiga, ovidkommande saker. Som om det vore jätteintressant. Och just där och då är det ju det.
Mm.
Och det är för att det finns ett space i hjärnan. Som annars är upptaget av att man har liksom så mycket för sig omkring sig. Liksom. Så jag älskar de där helt onödiga bombarderingarna. Eller vad man ska kalla det då. Oavsett om det är limrikar eller liksom, vad det
när jag hör dig prata så tänker jag så här att det är ju när, och jag tänker så här, neuronerna i hjärnan, och så ser man den här motorvägen, att när den bara är så här helt jävla full med bilar som bara kör fram och tillbaka, och sen när det blir lite glest där.
Som
där
en
det,
sommarnatt på
E4. Ja, men precis. Så är det som att de här neuronerna, de så här bara vaknar och börjar så här sträcka ut armarna åt andra håll och börjar kunna liksom ta tag i, du vet, att det är som att nätverk liksom knyts ihop och
ja men precis.
Då blir man lite crazy.
Då blir man lite crazy. Ja gud, ja, med den blicken du fick nu. Du är där.
Ja.
Ja, vad ska vi prata om idag, sa vi då? Vi ska prata om att längta, va?
Ja.
Mm, precis. Vilken ände börjar vi då? För det finns ju massa olika sätt att längta på. tänker jag.
Jag pratade ju om det här i mitt intro om att längta till, längta framåt eller längta till något som ska komma. Och du backar ju tillbaka till hur du längtade bort.
Mm.
Eller hur? När du, jag tänker att det är väl en bra plats att börja i det här med att längta bort. För det tror jag att alla kan relatera till.
Mm.
Det har vi alla varit med om, att man längtar bort.
Man längtar bort och ifrån någonting, ja. Mer än till någonting egentligen. Ja. För mig var det där väldigt, väldigt, väldigt rådande under många år. Att jag hela tiden gick och längtade bort och trodde att någon annanstans skulle det bli bättre. Och idag har jag insett att det var ju ganska destruktivt. Att det tog väldigt mycket tid och energi. Och det tog också fokus från här och nu. Och det var väl lite det jag menar med det här introt där. Att om jag hade kunnat gå tillbaka i tiden och prata med mig själv, så hade jag liksom lockat med mig själv ut och ta ett nakenbad och liksom uppleva saker med mina sinnen i det som jag hade omkring mig. Liksom, i Sverige finns det ju en sjö liksom, precis överallt i princip. Och jag som älskar att bada, varför tog jag mig inte ut och badade oftare när jag var yngre? Varför njöt jag inte av det jag hade? Istället kunde jag liksom sitta så här nästan plågsamt längta till Asien eller någonstans.
Men blev du liksom paralyserad då av din längtan bort, tänker du?
Ja. Många gånger, alltså jag har så här väldigt starka minnen. Jag vet en sommar, då hade jag hyrt ut min lägenhet för att jag skulle iväg. Ja, jag hade ju träffat någon sån här surfare från Nya Zeeland på en resa tidigare det året. Och sen hade han och jag då så här kontakt, vi ringde varandra och han och jag skulle ut och resa. Så jag hade hyrt ut min lägenhet och bosatt mig hemma hos mina föräldrar. Och jag minns att jag åkte ner till honom på Mallorca och träffade honom där. Och sen åkte jag hem efter en vecka för att han var ju inte alls så där skön som jag mindes. Och han hade dessutom någon annan flickvän där också. Ja, men du vet, det blev ju bara jättejobbigt att åka hem, sätta sig då i någon sån här antiklimax liksom på mamma och pappas balkong. Och där satt jag hela den här sommaren. Det här är ju en överdrift förstås, men det så jag minns det. Jag satt och på den tiden rökte. Så jag satt och rökte på mammas och pappas balkong. Och du vet, bara drömde om allt som inte blev. Och den här skammen då, att nej men han var ju inte alls så där skön. Det här blev ju verkligen inte den sommar som jag hade föreställt mig. Det är väl kanske det mest extrema. Istället för att liksom slänga mig på cykeln och åka ner och bada i sjön. Och njuta av liksom att det var sommar och att jag var ledig och befann mig i världens kanske mest underbara land, Sverige. Ja, men så. Så att det där har varit väldigt hämmande och begränsande för mig.
Men då kan man ju nästan säga då att den här längtan bort hindrade dig från att vara i kontakt med en annan längtan. Eller den verkliga längtan i dig.
Mm.
Som förmodligen då också var det här med att få uppleva naturen och att få, ja, men att njuta i nuet.
Ja, och en längtan av, alltså jag tror att den här längtan och den här besvikelsen liksom, för att det inte blev som det blev just då, och jag kan känna igen det mönstret även före och efter just det här året. En längtan av att höra ihop med någon, att ha en relation, att uppleva saker, att vara i naturen, att ja, men få uppleva. Istället så liksom låste jag in mig och begränsade mig väldigt mycket. Mm. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att jag hade dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Inte stod i kontakt med mina känslor särskilt väl, eller tvärtom, väldigt dåligt skulle jag säga. Så att för mig har den här längtan bort, för det handlar väldigt mycket om ett destruktivt sätt att möta sig själv och sina känslor och sin den här längtan som kanske är egentligen en liten gåva, skulle kunna vara en längtan som skvallar om någonting som man önskar för sig själv eller för andra i sitt liv.
Men pratade du med någon om hur du kände, och hade du, om du då inte gjorde det, hade du haft förmågan, tror du, att sätta ord på det du upplevde?
Jag tror att om jag hade haft människor i min närhet, någon vän, eller om jag hade liksom gått och pratat med en bra terapeut eller så, som hade ställt frågor till mig, som hade hjälpt mig liksom att lotsa fram den här känslan, den här upplevelsen, som ju säkert bottnar i någon slags sorg och ensamhet så. Då tror jag att jag kanske sakta men säkert hade kunnat sätta ord på det. Men jag gjorde mig själv väldigt, väldigt ensam i den här situationen. Och det var liksom ett mönster. Att jag hela tiden längtade också bort ifrån det jag hade till någonting odefinierbart egentligen, många gånger. Och att jag inser nu att det egentligen var nära relationer, tror jag, som jag saknade. Mm.
Det jag pratar om i min introduktion, det är också liksom en sorts längtan som jag inte riktigt vet vad den handlar om. Men om jag liksom lyssnar in något, liksom vad spelar den för ton i mig? Eller vad, så är det liksom en väldigt, väldigt liksom vacker och förväntansfull ton. Så det finns ju så många sidor av längtan. Och det här med att längta kan ju bara både vara ett sätt att distrahera oss från häret och nuet. Men det kan också vara ett sätt att ge det liksom en silver lining. Mm. Att ha den här liksom förväntan att alltså jag vet inte vad som ska hända. Men det blir säkert helt fantastiskt. Jag fattar ju att liksom om man ska skruva fram liksom klockan 10 år så kommer det vara liksom en rad saker som är jättejobbiga att möta. Men jag känner liksom en förväntan att det kommer att bli så här jättemånga spännande grejer. Och att jag redan nu längtar efter dem trots att jag inte vet vad det är.
Just det, just det.
Kan du känna igen dig i det?
Ja, jo men absolut. För där befinner jag mig väldigt mycket nu i mitt liv.
Mm.
Och sen ett antal år tillbaka. Så att det skiljer sig ganska radikalt mot den längtan från någonting. Utan nu har jag betydligt mer till fokus. Sen kan jag liksom snabbt under stress eller i liksom dåliga dagar eller om man ska säga när livet inte är så himla skönt, då kan jag få ganska snabbt kontakt med den här bortlängtan igen. Mm. Då kan jag tro att nej men du vet, man går ut och bara kollar så här, jag måste resa någonstans eller så. Men annars är det ju verkligen den här förväntansfulla, nästan lite, det är nästan lite magi att inte veta att vad kommer att hända så. Och jag älskar ju när det blir så här lite, ja men lite magi som jag kallar det.
Jag kom på en grej till sen? Som får mig att längta bort. Dels är det stress. Men vi pratade om gränssättning i förra programmet.
Mm.
Och tanken på att behöva sätta gränser får mig att längta bort. Att liksom, ja, var som helst men inte här och nu liksom.
Mm.
Då börjar jag liksom tänka på att jag kanske ska, skulle det inte vara trevligt att starta bed and breakfast i Frankrike eller? Ja.
Ja, just det.
Och jag som egentligen inte vill lämna kommunen.
Ja, nej, men för har man bed and breakfast, då behöver man aldrig sätta gränser.
Nej,
det är helt övertygad om.
Jag har faktiskt tänkt på det här med att ha restaurang. Jag gillar ju att laga mat och jag gillar ju att fantisera. Så jag har ju liksom haft någon sorts fantasi om att, om att laga mat till andra människor. Men sen har jag insett att jag skulle inte palla liksom att någon klagar. Och jag skulle inte palla att någon så här behandlar inredningen på restaurangen då på ett så här respektlöst sätt. Jag skulle ta det så här otroligt personligt. Och så skulle jag inte kunna säga ifrån. Så det skulle bli jättejobbigt. Och så skulle min man kanske jobba med mig. Så skulle jag säga så här, Kristoffer, gå och säg till dem. Så har jag känslosmitigt också.
Ja, men eller hur? Jo, men apropå det, så känslosmita och längtan, hur hänger det ihop då? Vad säger vi om det?
Det är nog två sidor av samma mynt. Eller? Det är liksom samma tant fast i olika outfits.
Ja, kanske. Men nu får du förtydliga.
Jo, men när jag hör dig prata om den här att sitta på balkongen och röka en hel sommar. Och sen bilden jag får framför mig är helt underbar. Hur du sitter så här alldeles håglös och bara glor liksom.
Blek.
Ja. Så är ju det liksom ett sätt att smita undan från den här skammen då som du beskrev att du upplevde. Och kanske rädslan att om jag ger mig ut där så kanske det inte blir så fantastiskt som jag hoppas.
Mm.
Och att man då liksom smiter från sin egen rädsla för besvikelse eller vad det nu skulle kunna vara.
Mm.
Så skulle det vara för mig i alla fall. Nu har du säkert andra underliggande anledningar.
Nej, men för det som jag kommer att tänka på när du målar upp din bild av hur det var där på balkongen för mig. Alltså så. är ju faktiskt fortsatt förlängningen av det ledde ju till att jag ryckte upp mig sen. Och sen drog jag till Spanien och pluggade spanska ett år.
Mm.
Så jag struntade i den där surfaren och sen tog jag ett år i Spanien på egen hand. Jag åkte helt själv dit och reste inte runt som det var tanken att jag skulle ha gjort med honom. Utan tog till att skaffa boende och liksom och så och pluggade. Och det blev ju någonting bra av det till slut. Men definitivt en massa känslosmiteri. Skammen kom jag inte undan. Alltså den, jag kan säga så här att skammen och jag bodde ihop på den här balkongen. Det var väl det vi gjorde egentligen.
Men ni kanske behövde det, tänker jag. Alltså man ska inte sparka på sig själv. Det kanske du inte heller gör. Men jag tror att det är lätt att göra det om man tänker att man, ja, man har liksom suttit på. Det finns ju, alltså i vissa avseenden har jag ju suttit på den där balkongen i så här flera år. I vissa frågor i mitt liv. Och du vet, bara liksom, ja, tänt den ena cigaretten med nästa liksom.
Mm.
Och, eller den, ja, du fattar.
Ja.
Så det, ibland kan man kanske behöva det. Man kan behöva liksom.
Ja, men det handlar väl om det här med att åka, som man brukar säga, liksom, man måste ner på botten för att liksom, och få kraft också att simma uppåt sen igen. Och det här är ju ingenting som man liksom önskar ens bästa vän eller ens barn att de ska gå igenom.
Eller ens ens fiende.
Inte ens ens fiende som ordspråket lyder. Ja, men nu jobbar vi ju fritt här. Det är den kreativa semesterhjärnan som får härja. Nej, men och samtidigt så tror jag någonstans ändå att det är ju där i en brytpunkt som man också kan nå det som kallas utveckling.
Ja.
När man växer, när man går vidare, när man nu är det nog. Nu har jag liksom fimpat, reser mig upp och vad ska jag hitta på istället? Mm. Idag tänker jag att det hade väl varit okej om det bara vore den där sommaren. Bara den händelsen. Men jag tror att jag ägnade ganska mycket av mina ungdomsår och unga vuxenår åt att längta bort på ett ja, men det var lite för ofta, lite för tätt mellan gångerna, tror jag. Som jag verkligen inte vill att mina barn eller ens min värsta ovän ska göra. Men å andra sidan så kan jag idag toknjuta. Längta till, längta bort ibland, men också vara väldigt, väldigt tacksam och känna ganska stor ödmjukhet inför att överhuvudtaget vara vid liv, att få liksom leva ett sånt gott liv som jag tycker att jag gör. Det har ju också lett. De här erfarenheterna har ju ändå lett mig dit jag är idag. Mm. Vem hade jag varit annars utan den där sommaren på balkongen? Det vet jag inte. Om det hade påverkat mig. Eller i hur det hade påverkat. Om jag inte hade.
Man ska inte gråta över spilld mjölk.
Jag dricker inte mjölk. Möjligtvis lite champagne.
Det finns ju väl ännu mindre anledning att gråta över det. Ja. Men hur ser din längtan ut idag då?
Just nu längtar jag väldigt mycket efter att boken ska finnas i fysisk form. Rent så här konkret. Jag längtar efter att skapa mig lite mer. Jag tänkte säga fritid. Men det vet jag ju knappt vad det är numera. Nej, men kanske lite större. Inte frihet, för jag upplever mig som en väldigt fri människa. Men kanske lite mer space där jag inte. Alltså lite mer. Nu är det väldigt mycket prat och kommer ingenting fram.
Ja, men jag tänker att kommer
ihåg. Vilken svår fråga.
Ja, och alltså, om jag skulle svara. Jag svarade på den själv, eller jag ställde den till mig själv i morse. Och jag svarade på precis det sättet som du.
Ja, det kommer inget vettigt alltså.
Eller liksom så här. Är det väldigt vettigt? Kanske.
Jag är jätteförvirrad nu. Vad var frågan?
Hur din längtan ser ut just nu. Och jag, alltså det du gör är att du liksom, ja, men du pratar i det stora och i det lilla. Och i liksom, vad är det för känsla som jag vill vara i? Tror jag är liksom det som du letar efter i dig själv.
Ja, men den frågan känns ju lättare och det du letar att besvara efter, nästan.
Eller det jag kom fram till att jag letar efter, det är liksom, jag letar efter lugn.
Mm.
Och samtidigt som jag har så otroligt svårt att skapa förutsättningar i mitt liv för att få ha det lugnt.
Är det svårt eller gör man det svårt?
Vi gör det svårt naturligtvis.
Ja. Men om lugn är det som vi längtar efter, för det tror jag att det är nog den känsla jag också skulle liksom beskriva som att det jag längtar efter i sådana fall, så är ju samtidigt, så, och det vet jag i egen erfarenhet, att lugn är ju bland det enklaste som finns att skapa. När man bara liksom ger sig själv de förutsättningarna. Det finns inga garantier, men när man hittar sin, liksom, man måste knäcka sin egen kod till hur man gör det. Då är det ju faktiskt ett ganska lättillgängligt tillstånd. Förutsatt att man har hyfsat tryggt och stabilt i sitt liv. Alltså nu pratar vi liksom, man måste ha vissa grundförutsättningar tror jag. Men, eller vad tycker du? Alltså.
Ja, och, alltså det jag, när jag tänkte på den här frågan i morse då. Att då började jag genast se mig själv så här, promenerandes på en strand i Grekland liksom.
Mm.
Och jag tänker att jag har nog liksom ett antal, förr i tiden så hade jag en bild av mig själv ägandes en golden retriever och jag var författare. Det var liksom min bild av, det var då jag trodde att det var de omständigheterna som skulle ge mig, du vet, den här, det här lugnet.
Så brukar det se ut på sådana här feelgood-romaner. Det ja. Brukar vara en golden retriever. Ja,
ja. Jag vet inte om det var liksom det jag hade plockat upp det. Nej, men och så är jag så här, går jag i någon sorts så här trenchcoat också som jag aldrig har ägt. Och har så, du vet, håret fixat och smink. Och så går jag och ser så här vän ut. Ja, på en så här skogspromenad eller på en strand med min golden retriever.
I trenchcoat.
Ja.
Mm.
Är inte det en konstig liksom bild?
Nej, men jag tror att, nej men konstig. Jag tycker den är jätteintressant. Jo, men för vad representerar de här olika delarna? Nu vill jag vara den här hobbypsykologen, ja. Är det okej?
Okay? Ja.
Alltså jag tänker, golden retriever, vad står det för dig? Vilken längtan står den här golden retrievern för?
Ja, men de är så här lugna och snälla. Det är min bild av golden retriever. Och sen att man har en hund och ute på promenad. Det är också någon sorts bild av den här friheten.
Det är friheten. Ja. Ja. Och Grekland då? Vad handlar det om? Den här...
Ja, men det tror jag är det här att bara kunna gå i flip-flops och shorts. Mm. Och att promenera fram och tillbaka på den där stranden. Du vet.
En enkelhet, och, liksom,
ja,
sorglöshet.
Ja, det finns liksom inga räkningar att betala. Det är,
nej, man går på Willis restaurang och käkar.
Är inte i sikte.
Nej.
Och, ja, du vet, det är ingen dammsugare. Och.
Ja. Men det mest intressanta är ju trenchcoaten.
Ja, men det är faktiskt, under liksom min uppväxt så hade jag en idé om att jag skulle bli liksom framgångsrik, accepterad och älskad om jag hade liksom ett chefsjobb och hade på mig, du vet, så här vuxenkläder, att jag gick i kostym.
Mm.
Och att jag kunde liksom matcha kläder på ett snyggt sätt, du vet, så där. Och kanske till och med pärlhalsband, vad vet jag. Så jag liksom har ju försökt, och att jag har liksom förknippat att se ut på det sättet med att bli liksom älskad och accepterad. Så jag tror att jag slängde nog in trenchcoaten där för att liksom, ja, jag har kommit fram. Inte nog med att jag har den här friheten och att det är så underbart. Jag har den här härliga hunden och den här karriären. Jag är dessutom universal accepterad av världen.
Ja, men du ser, det här var inte ett dugg konstig bild, utan den är väldigt så här begrepp. Begriplig.
Ja.
Men om du tar den här bilden nu då, och sen så placerar du dig i verkligheten. Hur ser det ut med hunden? Vad har du för hund?
Jag har en Jack Russell.
Vad står Jack Russell för?
Nej, men de har mycket energi.
Är de snälla?
Ja, de är snälla.
Ja.
Mm.
Och var promenerar du oftast med hunden?
Jag promenerar längs stranden.
Mm.
Ja.
Ja.
Fast inte i någon trenchcoat.
Nej.
Häromdagen var jag och min man ute och gick. Det hade ju varit så här varmt och sen blev det lite kallt. Och då hade jag på mig ett par så här solbyxor, heter det inte. Men det är så här tunna byxor med så här jättefult mönster. Jag vet liksom inte, vad tänkte jag när jag köpte dem? Alldeles för stora.
Matchar inte så bra med trenchcoat eller något?
Nej. Och jag har mina gympaskor. Och sen hade jag någon sorts luvtröja och min orangea, lite trasiga höst, alltså vinterjacka, du vet, en sån här ganska tunn jacka i, vad heter det?
Dunjacka.
Ja. Ja. Och min 10 år gamla mössa med hjärtan på. Och jag såg ju, han tittade på mig och han bara, du ser ut som en clown. Så, och jag kollade mig i spegeln och jag brukar verkligen inte så här bry mig, men jag insåg att nu har jag nog nått en gräns, men jag orkade inte bita. Nej. Så jag gick ut ändå, men jag kände så här bara, shit, jag hoppas ingen ser mig.
Och till saken hör att ni bor ju i det här fashionabla Österskär.
Ja, men fashionabla.
Eller hur? Jo, men det är väl ganska fashionabla.
Ja, men man kan lätt gå i mjukisbrallor utan att känna. Men någonstans...
Jo, men nu finns det en annan trenchcoat och pärlhalsband där också.
Ja, det gör det säkert. Ja. Jag har inte sett dem så ofta.
Nej, men det är ju egentligen inte hit. Men jag verkligen ser det framför mig. Så, men det är ju mycket som är hemma egentligen. Det är stranden, det är hunden... Det finns ju en frihet också, tänker jag, i ditt liv.
Mm. Ja.
Men det är väl, vi har väl lite att jobba på. Det är väl pärlhalsbandet och trenchcoaten.
Och lugnet, som då inte liksom tydligen inte fanns i den här drömbilden.
Intressant.
Mm.
Men vad...
Snyggt hobbypsykologat.
Ja. Ja,
jag ska trycka ut ett diplom. Som du kan ha här på väggen. Jag kan ta en bild på mig själv i den här outfiten och säga certifierat av.
Ja, men jag tänker att det är lite intressant att titta på ens längtan och Ofta är de ju, om man är lite visuellt lagd, så är det ju oftast kopplat till någon slags bild. För mig har ju längtan haft väldigt mycket i formen av liksom hav och vatten, stränder och segelbåtar.
Mm-hmm.
Och nu råkar du veta att precis innan vi drog igång här så fick jag en förfrågan, ett meddelande där jag fick en fråga om att vara med och dela en segelbåt med närstående. Så att jag blev ju helt pirrig. Vi har ju haft segelbåt, min man, vi har haft 2 stycken. Och jag sa typ aldrig mer när vi sålde den sist. Därför att han ägnade så mycket tid åt att fixa med den där. Men jag tänker att titta på vad är det man längtar efter. Och vad representerar det egentligen? För mig då som är för detta segelbåtsinnehavare. Jag vet ju att det var ju inte det i sig. Utan det är just den här frihetskänslan. Och det är det som alla gånger när jag har längtat bort så har jag insett att det är... Många gånger har handlat om en känsla av frihet som jag vill uppnå. I kombination med det här lugnet som vi satte ord på nyligen också. Och där tänker jag att man kan verkligen dra nytta av. Och stanna upp, hälla upp en kopp te. Lyssna på sin längtan. Titta på den eventuella bild som den väcker.
Så det som är intressant var ju att den här liksom bilden då, som jag har gått med. Och som har varit någon sorts mental bild av framgång. Som jag har tyckt har varit lite så här... tramsig och du har tittat på den som liksom, gud vad knäpp jag är som tror att det där kommer ge mig lugn, och så inser jag nu att alltså det är nästan så jag har det.
Ja,
det var lite såhär lite sjukt.
Nej, men ofta landar man ju där tycker jag, om man liksom tittar och speciellt om man tittar på, i alla fall i mitt fall har det varit så att jag tittar på sånt som jag från ungdomsåren verkligen längtade efter, som jag kan se att i lite annan form så har jag ju, jag har gjort det mesta, jag har varit i det mesta som jag längtade till, men inte säkert att jag fattade det där och då när jag var i det. Du vill återigen det här med att ge sig själv tid och reflektera lite kring. Och det ger ju lugn, tänker jag.
Mm.
Att reflektera, att sätta ord på vad är jag någonstans och vilket tillstånd.
För lugnet är ju heller ingenting som uppstår liksom, som ett resultat av något som händer utanför oss. Men å andra sidan så tänker jag nu liksom, att jag har ju faktiskt en möjlighet till lugn. Och det jag inte gör är riktigt att hämta hem det liksom. Att jag väljer av någon anledning inte lugnet.
Mm.
Fattar du?
Mm. Exakt. Och då vill jag passa på också att kanske förklara vad jag menar med att lugnet egentligen är väldigt lättillgängligt och att det hela tiden finns där. Det är just att vi behöver välja det och att man behöver vara aktiv i det skapandet av lugn och att man hittar sin ingång i det. Jag hade ett sånt tillfälle nu för bara några dagar sedan när det var så här jättevarmt och soligt och härligt. Jag gick upp och satte mig på övre soldäck som jag kallar det. Solen gassade och det var skönt och härligt på alla sätt och vis. Jag kände hur det liksom bara började skava i kroppen så här. Oh my God. Nej, men jag vill göra någonting. Så jag gick in och så bara, ja, jag kan ta fram datorn och börja skriva lite. Jag har en liten skrivgrej på gång. Ja, nej, men vänta nu. Nu är det semester. Om jag öppnar den där nu. Och går liksom igång på att börja skriva. Då ryker ju den här lediga dagen. Så att jag gick några varv runt och tittade på datorn. Och verkligen pratade liksom tyst med mig själv. Du ska inte plocka upp den. Gå bara ut nu. Gå och sätt dig igen. Ja, ut igen. Satt mig där ute i solen. Och liksom bara, åh vad tråkigt det är. Jag kanske ska lyssna på en ljudbok. Nej, ska du inte, sir. Nu ska du bara sitta här och vara lugn. För att annars går du igång på det som den handlar om. Och så vidare och så vidare. Och till slut satt jag verkligen där och inte... tittade på någonting, inte lyssnade på någonting. Och vad som hände då? Ja, då poppar ju lite ångest upp. För då börjar jag oroa mig för en person som jag har i min närhet som inte har mått så bra. Så då fick jag liksom fokus på det. Men då lärde jag mig också att, ja men titta nu. Nu kom ångesten för att ta space här. Därför att du inte bara sitter ner och tar det lugnt. Så då kunde jag liksom parkera. Jag insåg att den här ångesten, oron för den andra personen. Det var ett känslosmiteri för att jag liksom hade svårt att ta emot det här lugnet.
Mm.
Och det här är ändå liksom efter semester. Förstår du hur det kan vara då? Innan semestern. Så att när jag säger att det är lätt och att lugnet hela tiden finns tillgängligt så är ju det en sanning med modifikation. Det kommer ju inte gratis.
Alltså det som är lätt är ju inte alltid enkelt. Eller det som är det så man brukar säga?
Eller det ja, enkelt, eller nu sa vi det i alla fall och det lät bra så vi köper den.
Ja, precis. Utan det kan ju vara oerhört liksom svårt.
Jag tror att det handlar mycket om att bygga in vanor.
Mm.
fatta ett beslut. Att jag ska meditera varje dag. Eller motionera varje dag. Eller yoga varje dag. Eller sitta och göra ingenting varje dag. Eller vad man nu väljer. Mm. Så.
Hade vi något mer kring längtan som vi ville prata om? Om du tittar lite på din lilla fusklapp.
Mm. Nej, men det ska väl vara hur våra känslor hänger ihop med längtan. Mm. Behöver vi tillgång till våra känslor för att vara i kontakt med längtan? Och vad händer med oss när vi inte står i kontakt med känslorna? Kan vi längta då? Vad blir det för typ av längtan? Egentligen tänker jag att vi egentligen redan har pratat om det.
Alltså det jag skulle vilja tillägga är ju att när vi har känslor så finns det en poäng att ställa sig frågan. Handlar det här om en längtan som jag har? Snarare än att sätta liksom en... Ja, men jag har ju så här analyserat den här bilden av mig själv där med trenchcoaten. Som att ja, men det är för att jag tror att jag behöver vara på det här sättet för att bli omtyckt. Att jag har liksom analyserat den bilden istället för att utforska den utifrån liksom längtan. Ja, men vad är det jag längtar efter? Vad visar den här bilden mig om min längtan? Det är ju mycket intressantare.
Mm.
Än att berätta liksom, tugga runt samma gamla behov varje syndrom för att jag har varit med om ditten datten. Liksom.
Mm.
Eller hur?
Mm. Mm.
Även om det säkert är jättebra att prata om det också.
Mm.
Ja, men så när vi har, och särskilt då liksom jobbiga känslor. När det dyker upp jobbiga känslor. Är det här liksom en längtan? Ja, men som med avundsjukan eller när jag känner mig rädd. Vad betyder det att jag längtar efter? Eller att det är okej att längta efter saker. Att det inte är liksom, att längta är inte en svaghet. Att längta efter en relation, att längta efter trygghet, att längta efter ett boende eller längta efter en gemenskap. Det är liksom helt normalt.
Ja, men jag tror att längtan kan ge oss väldigt bra ingångar till att förstå våra känslor och tvärtom.
Mm.
Att vi via känslorna kan förstå, lära oss mer om oss själva genom det här längtanperspektivet.
Klokt
av dig.
Vad ska vi prata om nästa gång?
Någonting som jag tycker är jätteintressant är ju det här med känslomässig manipulation. Vad tänker du om jag säger så?
Mm. Ja, det är jättespännande och jättejobbigt. Och vi har ju varit liksom och tassat runt. Liksom.
Skulle du ens våga prata om det, Anna? Nu utsätter jag dig för känslomässig manipulation kanske.
Ja, det var väl inte. Alltså jag tog frågan väldigt, väldigt allvarligt. Och inser att nej, men det är ju läskigt att prata om det. Och framförallt då liksom, ja men jag kan ju känna att jag både har blivit och blir känslomässigt manipulerad liksom i vissa relationer. Och nej men det känns inte så här, du vet, helt lätt att, inte helt självklart att prata om det. Både liksom för att det är jobbigt att prata om det men också att det är en integritetsfråga liksom. Men det navigerar vi säkert omkring.
Ja, och jag måste erkänna att jag har ju och fortfarande gör känslomässigt manipulerar andra.
Det gör ju naturligtvis jag också. Även om jag inte liksom... Det var inte det som poppade upp först. Liksom, i mitt liv.
Men tyvärr var det som poppade upp först hos mig.
Men gud vad skönt. Då kan vi prata om det istället.
Ja,
ja,
det gör vi.
Härligt.
Ja, men då längtar jag till nästa avsnitt.
Underbart.
Mm.
Hej då.
Hej.